Välkommen till Wikipedia-podden, det senaste från Wikimedia och om öppen och fri kunskap.
Hejsan, det här är Håkan Wester och Gustav Lundin med ett nytt avsnitt av Wikipedia-podden.
I dagens avsnitt ska vi prata om panoramafriheten och med oss för att göra detta har vi Carl Siegfried och Lennart Guldbrandsen. Välkomna!
Tack så mycket!
Carl, du är tidigare riksdagsledamot, intressant, och har jobbat nu och jobbar just nu med EU:s policy manager. Alltså, du jobbar som EU policy manager för Wikimedia Sverige. Kan du inte berätta lite om dig själv och vad du gör?
Ja, precis. Alltså jag satt ju tidigare i riksdagen i 8 år och jobbade mycket med frågor som hade att göra med fri- och rättigheter på nätet, och yttrandefriheten är ju en viktig detalj där. Och då är det ju så att man kommer väldigt naturligt in på det här med friheterna på just internet när man jobbar, som jag gjorde i konstitutionsutskottet. Och nu har jag en katt här som är för oväsen i bakgrunden. Men som sagt, man jobbar ju mycket med frågor om inte minst yttrandefriheten, och då kom jag i kontakt den vägen med Wikimedia. Sen så när jag lämnade riksdagen så blev det ju ganska naturligt så att jag tog tag i det och kontaktade Wikimedia. Så att nu tillbringar jag ganska mycket tid i Bryssel här och hjälper till att följa EU:s upphovsrättsreform ur Wikimedias perspektiv.
Så du följer alla rapporter och allting som hur det här tas upp bland parlamentariker och så vidare där nere?
Ja, exakt. Alltså det, och jag tycker att på sätt och vis så är det ju perfekt tid att ägna sig åt det här, i och med att EU nu ska ha en stor upphovsrättsreform som man har aviserat att den då ska komma senare i år. Och så att nu behövs det ju verkligen fokus på det, för att det händer så oerhört mycket i EU. Och det är väldigt svårt att hänga med i alla små detaljer. En sån sak som panoramafrihet, det är klart att det är oerhört lätt att en sån sak går en förbi och att det fattas beslut som man upptäcker först när det är för sent att ändra någonting.
Lennart, du är vår andra gäst här idag. Du har ju varit med tidigare avsnitt av Wikipedia-podden, men kan inte du bara kort berätta om vem du är?
Ja, jag har varit på Wikipedia sedan 2005 och var tidigare ordförande för Wikimedia Sverige. Jag har varit presskontakt för svenskspråkiga Wikipedia. Jag har skrivit en bok om Wikipedia. Jag var den första Wikipedian in residence på Riksantikvarieämbetet. Och jag har också varit anställd av Wikimedia Foundation vid 2 tillfällen. Så jag har ganska stor erfarenhet när det gäller just Wikipedia-relaterade saker.
Ja, absolut. Du är varmt välkommen här till dagens program.
Tack så mycket.
Gustav, dagens ämne, det här med panoramafrihet. Skulle inte du kunna berätta lite, vad är det för något?
Ja, det gör jag så gärna. Panoramafrihet, det är en inskränkning i upphovsrätten som finns i många länders lagstiftning. Det gör det möjligt att fotografera, filma eller måla, teckna av byggnader och konstverk som är permanent placerade i det offentliga rummet och därefter publicera resultatet. Och det här var ett utdrag från sidan Wikipedia:panoramafrihet.
Lennart, vad innebär panoramafriheten för Wikipedia?
Väldigt mycket skulle jag säga. Det är vår möjlighet att illustrera byggnader som annars skulle vara upphovsrättsskyddade. Alltså att man Det gör det möjligt att ta en bild på till exempel Eiffeltornet på kvällstid till exempel, trots att det är förbjudet. Och det här är olika i olika länder, så just i Frankrike så får man faktiskt inte göra det där utan att det bryter mot upphovsrätten. I en del länder, som i Tyskland, så har man det här, och i Sverige har vi panoramafrihet. Så även om den här stora glasskulpturen som är mitt på Sergels torg, den är fortfarande, han har inte varit död i 70 åren, så att än så länge så är den statyn upphovsrättsskyddad. Men den får trots det avbildas och publiceras på nätet. Och det här gör att Wikipedia kan ha bilder och därmed illustrera väldigt många saker som man annars skulle vara tvungen att beskriva med ord, och det skulle bli mycket mindre exakt. Så det här är en fantastisk inskränkning i upphovsrätten för vår del och för våra läsare.
Carl, hur ser det ut inför den här omröstningen i sommar? Har du någon känsla av liksom vart det lutar nu?
Det är väldigt svårt faktiskt att veta var det lutar. Det böljar ganska mycket fram och tillbaka. Det är ju den här omröstningen då, som du nämner. Det är en omröstning som ska vara den 9 juli. Den föregås då av en omröstning som redan har varit i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor. När frågan om panoramafrihet då var uppe för diskussion i utskottet för rättsliga frågor, då så kom det in ett förslag om att man borde ha en panoramafrihet som skulle vara begränsad enbart till icke-kommersiellt bruk, alltså att allt kommersiellt bruk skulle kräva tillstånd. Och nu då den 9 juli då ska hela parlamentet rösta slutgiltigt om den rapport som det här är en del av. Och vår målsättning, det är då naturligtvis att vi ska bevara den panoramafrihet som finns, och att man ska ta bort eller ändra tillägget som kom i utskottet. Kommer vi att lyckas eller inte? Det är väldigt svårt att säga. Vi har lyckats fästa mycket uppmärksamhet på ämnet, framförallt i Storbritannien, men även på vissa andra håll i Europa. Det har varit en debattartikel eller en artikel i Dagens Industri exempelvis, och vi kommer fortsätta att söka uppmärksamhet för frågan. Vi vet också att det finns de som driver den motsatta linjen och som vill att det här nu ska gå igenom och att man ska få den här restriktionen som då skulle göra att det krävs tillstånd för allt kommersiellt bruk. Det är en organisation som heter European Visual Artists framförallt som har drivit den, och tycks vara relativt aktiva, så det är inte alls lätt att förutse hur det kommer att bli.
Just det. Ja. Men som Lennart sa, i Frankrike så har det funnits ett sånt här förbud sedan länge, eller? Medans i Tyskland så är det tillåtet, eller hur? Kan man se några skillnader nord-syd i Europa?
Möjligen en viss liten en viss skillnad skulle vara en viss övervikt till förmån för panoramafrihet i norra delarna av Europa, men det är inte, man kan inte dra någon sån enkel linje. Till exempel så finns det ju panoramafrihet i Portugal och i Spanien, medan det inte finns, som du nämnde, i Frankrike. Jag tror inte man kan dra linjen riktigt på det sättet. Möjligen mellan länder som rent allmänt brukar vara lite mer frihetligt lagda å ena sidan och å andra sidan länder som är lite mer för regleringar i största allmänhet. Så en sån linje kan möjligen dra.
Mm. Det som... men tänk då att om det här, eller förlåt Lennart, kom in.
Det jag tycker är intressant är att man skulle kunna tänka sig att de som tjänar mest på det här skulle vara för det, nämligen arkitekter. För det är deras, eller deras byggnader då som oftast då skulle vara föremål för att man måste söka tillstånd för att ta, eller inte ta bilden, men för att publicera den. Och det som är intressant är att i England så har The Royal Institute of British Architects kritiserat det här starkt. Och de tycker att det här är att det här skadar deras syften, för att de vill ju att man ska kunna ta bilder på det här. Och det är likadant, det finns en The Association of Photographers i England. De säger också att det här är en fullständig begränsning av yttrandefriheten. Och att det skulle vara verkligen skadligt då, för, inte bara för fotograferna utan för allmänheten. Så det är inte riktigt så de skiljelinjerna heller som man skulle kunna tro, att det är de som tjänar på det eller de som tar bilder på det som är för eller emot det här.
Just det. För Jan Einari som är verksamhetsansvarig på Wikimedia Sverige har sagt att det här vore en katastrof om det här förslaget antas. Vad skulle det innebära om förslaget går igenom parlamentet 9 juli?
Ja, det finns ingen som har något klart och tydligt svar. Bland annat eftersom vad som är kommersiellt aldrig riktigt har blivit definierat. Olika upphovsrättsexperter eller så, de har olika definitioner på det här, och det finns inga tydliga domar som säger det ena eller andra, tyvärr då. Men det som, om man ska tolka, eller om det blir så som det här förslaget nu säger, så skulle flera tusentals bilder och kanske uppåt 100 000 bilder vara tvungna att raderas. Vi har haft en återkommande tävling som vi säkert har pratat om tidigare här i Wikipedia-podden som heter Wikilove's Monuments, där man har fokuserat just på att ta bilder på offentliga byggnader eller minnesmärken. Och alla de i stort sett skulle vara tvungen att raderas.
Okej, okay, så att det skulle inte längre möjliggöra publicering av byggnader som är yngre än 70 år, är det så?
Precis.
Just det. Och då skulle det ha ganska stora konsekvenser för Sverige som idag har den mest liberala tolkningen av panoramafriheten. Är det så?
Ja, det tror jag. Det skulle vara många 100 eller 1000 bilder som behöver raderas på grund av den här konstiga lagen då. Och problemet är lite grann också att den strider mot allmänhetens rättsuppfattning. Alltså allmänheten kommer nog att tro att det fortfarande är tillåtet att göra det här. Och kommer troligen att fortsätta göra det. Vilket innebär att Wikipedia och Wikimedia Commons kommer att hamna definitivt i kölvattnet när det gäller illustrering av artiklar eller att sprida kunskap. Så det skulle vara en otrolig smäll för Wikipedia och Wikimedia Commons, eftersom vi alltid försöker följa lagarna och i själva verket är ganska strikta med det här. Så bilder som är oklart om de är olagliga eller inte. De brukar raderas till och med.
Carl, vilka argument ser du för att fortsatt tillåta kommersiell användning på Wikimedia Commons inför parlamentarikerna?
Ja, alltså det där är en superintressant fråga verkligen, för det är någonting som man möter hela tiden. Många av dem som är för det här förslaget, de säger ju att nej, men ni har väl ingenting att frukta när det gäller Wikipedia och andra liknande Wikimedia-projekt, utan det ni gör, det är ju någonting icke-kommersiellt, det är ju hela idén. Det här handlar om att man ska inte som stort företag kunna använda bilder av byggnader och skulpturer hur som helst utan tillstånd. Och då har de ju delvis missuppfattat idén, tycker jag, med Wikimedia-projekten. Därför att idén är ju inte bara att det här är en plats man kan gå till och läsa texter och titta på bilder och så vidare, utan idén är ju också att det här är en källa som kan användas för alla möjliga typer av kunskapsspridning. Och vill man att saker och ting ska kunna användas, ja, då vill man ju naturligtvis också att det ska kunna användas enkelt och att det ska vara tydliga villkor. Just det här begreppet kommersiellt som Lennart var inne på tidigare, det är väldigt knepigt att riktigt förstå vad innebär det. Får jag använda det fritt om jag till exempel kommunicerar med andra personer på en kommersiell plattform, ja, då betyder det att den som tillhandahåller den här plattformen har ju kommersiell vinning då indirekt av materialet och så vidare. Så att det skulle ju, man skulle ju försvåra för Wikipedias användare att veta vad får jag använda det här till. Sen är det ju också så att vill man att, har man som syfte att kunskap ska spridas så fritt som möjligt, ja, men då så borde väl det också inkludera spridning via kommersiella kanaler, som exempelvis nyhetsmedia. Det är väl alldeles utmärkt att journalister snabbt och enkelt kan illustrera sina artiklar med en bild från Wikipedia, vilket de också ofta gör.
Lennart, om du vill komma in.
Ja, ett exempel som vi brukar ta också, som visar lite grann på komplexiteten i det hela, det är skolor, med alla friskolor som delvis får pengar från staten men också från andra håll. Och då innebär det att vissa gymnasieelever skulle få använda bilderna och vissa gymnasieelever skulle inte få använda de här bilderna. Om man ser ur den synvinkeln, så blir det verkligen, verkligen komplext i det hela. Var drar man gränsen någonstans? Det är inte snyggt på det här sättet. Och det finns ett annat problem också. Och det är, om man tittar rent praktiskt på hur det ska gå till. Säg nu att vi pratar om Eiffeltornet då, som man får ta bilder på dagen men inte på kvällen. Så är det nu. Därför att Eiffeltornet i sig är för gammalt för att vara upphovsrättsskyddat, men belysningen som sattes dit för 2003-2004 någon gång sånt där, den är fortfarande skyddad. Och det är det som gör att man inte får ta kort på Eiffeltornet på kvällen och publicera på nätet. Men och om den här regeln nu skulle, istället för att tas bort som Julia Reda föreslår och ska bli lag då, och istället utvidga det här så att det här gäller överallt, att man inte ska få ta bilder på byggnader som är upphovsrättsskyddade och publicera dem på nätet, då har vi problemet då. Vem ska man vända sig till? Hur ska man ta reda på vem man ska vända sig till? Alltså, och det betyder att man måste ta reda på vem arkitekten är, om arkitekten har varit död i 70 år, och så ska man veta eventuellt då hur mycket som är en rimlig peng att betala för det här. Och de ska i sin tur ge sitt tillstånd till att det här ska publiceras, för att annars får man inte lägga upp sin semesterbild, eller alltså lägga upp sina bilder då på till exempel Facebook eller på Wikimedia Commons. Och det här blir en fruktansvärd byråkrati som dessutom, även om man bortser från det här, så dessutom så blir det väldigt rättsosäkert. För att jag kan publicera den här bilden och de tycker inte att det är värt att jaga mig. Men du kanske inte har lika stor tur som jag hade. De kanske tycker att ja, men din publicering, den bringar in mer pengar, även om det kanske inte var några pengar involverade, så inbringar den mer pengar och därför så får du betala för det här. Och den här olikheten, den ska vi inte ha. Om två människor begår samma handling och den är brottslig, så ska det vara samma straff för den, om omständigheterna är lika. Och det kommer det inte att bli nu.
I dagsläget så är det inte möjligt att ladda upp bilder till Wikimedia Commons med villkoret icke-kommersiell. Är det någonting man har valt just för att undvika de här juridiska svårigheterna med gränsdragningar och så? Hur har diskussionen gått där?
Ja, det här är en väldigt, väldigt gammal diskussion. Från början så hade Wikipedia en annan licens på texterna, som heter GFDL, som var egentligen anpassad efter, eller till dataprogram. Och där var det okej att göra det även kommersiellt, så länge man skickade med hela licensen. Nu, efter någon gång 2007-2008, någonting sånt där, så fattades det ett jättestort beslut över hela Wikipedia om att byta till Creative Commons licenser då, som tillåter kommersiell användning, för att det var den som motsvarade GFDL utan att å andra sidan kräva att hela den här 8-sidiga licenstexten var tvungen att följa med. Så jag tror att det mest handlar om det, samtidigt som man tänkte att den här grejen som Carl pratade om tidigare, att det ska kunna gå och sprida lätt utan att man behöver ta reda på, ja, men är det här, uppfyller det här kraven som Wikipedia ställer. Och det är därför som jag tycker att engelskspråkiga Wikipedias fair use-bilder kan vara problematiska. Därför att där är det bara Wikipedia som får använda bilden. En person som sprider Wikipedia får inte använda filmaffischer eller omslag till böcker eller sådär som de har med. Så där, engelskspråkiga Wikipedia, så är det lite mer svårt att göra den här pedagogiska grejen. Men i England så har de accepterat det här fullt. Det är flera stora tidningar har ställt sig på Wikipedias sida här och tyckt att det här lagförslaget är så pass konstigt. Just därför att det här kommersiella är svårt att dra gränsen.
Bilder på Wikimedia Commons ska kunna få användas på Wikimedia-projekten och utanför. Skulle det vara så, utifall det här förslaget skulle bli verklighet, så att de fortfarande kunde användas på Wikipedia men begränsas utanför Wikipedia? Skulle det kunna bli en sån konsekvens om det här förslaget går igenom?
Jag ser inte den möjligheten. Det enda förslag som jag har sett för att hantera det här, som inte innebär att bilderna tas bort, det är att vi tillåter lokal uppladdning på svenskspråkiga Wikipedia igen, som vi tog bort för 5 år sedan eller vad det var. Och så nu har svenskspråkiga Wikipedia har alla bilder på Wikimedia Commons och sen hämtas de därifrån. Men om vi skulle vilja ha någon särskild regel då och säga att nej, men vi tillåter kommersiella bilder, hur vi nu skulle få en konsensus i gemenskapen för det här. För jag tror inte att den konsensusen finns. Men om vi skulle göra det så skulle det vara tvungen att ske på det sättet. Men den konsensusen, den ser inte jag.
Just det, för om det här förslaget blir verklighet så skulle det bli en del av en gemensam EU-lagstiftning. Hur funkar det med till exempel att Wikimedia Foundation är baserat i USA och lyder inte under europeisk lagstiftning? Hur skulle det fungera med Wikimedia Commons?
Traditionellt så har man haft så att man följer båda lagstiftningarna, det vill säga att om det är två lagar som ligger på olika nivå så tar man den som är mest omfattande. Till exempel så kan en bild vara fri i 9 länder men vara ofri i det 10:e landet, och då låter man bli att ladda upp den här bilden. Det är så det oftast har varit.
Just det, så en byggnad som inte får avbildas i Frankrike kan inte användas under fri licens i Sverige? Liksom.
Nej, precis.
Nej, och det är ju jätteknepigt inom EU det här med alltså jurisdiktion och vilket lands lagar är det egentligen som gäller i olika fall. Det är inte bara panoramafriheten, det har ju precis samma diskussion uppstår till exempel om du har en webbplats med spel, alltså där du spelar om pengar. Om den då befinner sig i Sverige eller på Malta, den här webbplatsen, och sen så har de användare i Frankrike, ja, då tycker franska staten att då ska man fortfarande följa fransk lagstiftning. Så att det är ju jätte... Alltså hela det här med olika territorier och jurisdiktioner utmanas ju verkligen av internet, och det här är, kan man säga, ett exempel på det. Men som jag förstår det så själva praxis på i Wikimedias projekt är att det är det land där monumentet eller byggnaden befinner sig, det är det som är det centrala här. Det är det som man väljer att tolka det, därför att det är det som är kanske det mest intuitivt rimliga.
Men sen är det också så att det alltid är den som laddar upp bilden som råkar illa ut. Så om jag tar en bild på Atomium i Belgien, deras nationalmonument, och de har inte panoramafrihet, och arkitekten eller de rättighetshavarna får höra talas om det här då, så är det jag som blir betalningsskyldig. Det är inte Wikipedia eller Wikimedia Foundation eller någon annan.
Just det. Så att var och en har ansvar för de bilder man själv laddar upp.
Just det.
Men hur är lagefterlevnaden i de här länderna som har en begränsad panoramafrihet? Fungerar lagen som den är tänkt idag, eller är det problem med att följa lagen i de länderna?
Man kan väl säga så här att lagen fungerar någorlunda väl tack vare att människor inte följer den. Vi har ju tittat i om vi hittar några rättsfall i länder då som Frankrike och Belgien. Är det så att man har jagat vanliga turister som har lagt upp bilder på Facebook eller på nätet på andra sätt? Och vi har inte hittat några fall där det har skett. Och det är ett argument man kan vända åt båda hållen. Å ena sidan kan man då säga att ja, nej, men då är det inga problem. För det är först när man hamnar i rättssalen eller döms till böter som det faktiskt har någon effekt det här. Å andra sidan så kan man ju säga att en lag som inte efterföljs, och som jag är ganska övertygad om att den stora majoriteten i de här länderna överhuvudtaget inte känner till. Det blir ju en ganska absurd lagstiftning om man inte har ambitionen att följa lagen därför att den är orimlig.
Det är en lite otidsenlig lag också, så det är konstigt att man stiftar den just nu.
Mm. Jag har förstått att i länder där man då har, där man inte har panoramafrihet sedan tidigare, till exempel i Frankrike, så sägs det att det har att göra med att man har haft en väldigt stor industri för vykort i de länderna, och att den industrin har då gjort den här lagstiftningen mer relevant än i länder där vykort har spelat en mindre ekonomisk roll. Och det här talar ju också ganska sitt tydliga språk. Är det, vad är det viktigaste? Är det att vi har en lagstiftning som fungerar i internetsamhället, eller är det att vi har en lagstiftning som är anpassad till vykortsindustrin, som jag misstänker är på nedgång även i Frankrike? Så att det är verkligen det gamla mot det nya, skulle jag vilja säga.
Mm. Så du menar att det är ungefär som en lag för att skydda iskararna?
Ja, exakt. Det är, jag tror att det är få som idag går och är väldigt upprörda över att man har gjort alla de här människorna arbetslösa som gick och fraktade isflak som man hade i sina kylskåp. Och det här kanske är, så att säga, en bransch som är på väg åt samma håll. Det skulle inte förvåna mig om det är så.
Men om man ser det ur perspektivet att upphovsmän till byggnader och skulpturer ska ha rätt att begära ersättning om sina verk avbildas på nätet, hur liknar den tvistefrågan rättsprocessen mellan BUS och Wikimedia Sverige, och hur kan det intresse tillvaratas i en sån här ny upphovsrättslagstiftning?
Jag tycker det är intressant, för att här pratar man alltså om arkitekter som får betalt i hundratusentals kronor eller miljontals kronor, kontra då de små summor det rör sig om att få betalt för upphovsrätten till ett antal bilder. Det är en rätt intressant sila mygg och svälja kameler diskussion här.
Men jag tänker att intresset i de länderna där panoramafriheten idag är begränsad, att det intresset väger ganska stort eftersom man har valt att förhålla sig till lagen på det sättet.
Ja, alltså de som jag har sett uttala sig så här långt, alltså det är ju organisation, det är ju inte så här enskilda arkitekter eller för den delen arkitektfirmor eller intresseorganisationer för arkitekter, utan det är en och annan intresseorganisation för skulptörer. Man får väl ändå säga att i jämförelse att skulpturer är en ganska liten del av det här, om man ser det kvantitativt jämfört med byggnader. När det gäller arkitekter är det tvärtom så att den enda arkitektorganisation som vi har sett uttala sig offentligt är den brittiska, där arkitekterna då säger att de är emot en sån här restriktion, därför att de ser att okej, det kanske är tänkt att gynna oss, men det är någonting som skulle försvåra den allmänna debatten om arkitektur. Så att man ser det då som att det skulle vara en begränsning av yttrandefriheten inom ett område som de tycker är väldigt viktigt att det förs debatt om.
Just det, för det vore väl tråkigt att varje europeisk land får begränsa tillträde till sina egna byggnader inför resterande delar av unionen, så att det blir en begränsning i det kulturella utbytet mellan länderna.
Ja, det är det ju verkligen. Och om jag hade varit arkitekt i ett land där man inte hade panoramafrihet, det är klart att i och med att det är, som sagt, det finns ju inga pengar i det hela, så att det huvudsakliga intresset, det måste ju rimligen vara att det här, att det man gör sprids. Och det skulle ju vara trist om man hade en lagstiftning i sitt eget land som innebär att det inte kan spridas, och att man därmed förlorar möjligheter att exponeras sida vid sida med arkitekter från länder där den här friheten finns.
Vi hade en liknande diskussion för ett par år sedan på Wikipedia som rörde Vasamuseet. Nu är det här ett par år sedan, så deras inställning kan vara helt annorlunda idag. Men de hade, det var en person som jobbade där delvis, som tog bilder inuti Vasaskeppet och la upp dem på Wikimedia Commons. Varpå de klagade på att det här var någonting som de använde som en liten exklusiv sak. Att få gå in och titta på hur det ser ut där. Men nu när bilderna fanns offentligt så var det inte lika lockande, var deras argument. Och det här argumentet, det liknar lite grann det som man misstänker är resonemanget här. Men det tråkiga är att det här är byggnader som vem som helst kan titta på. Det här är skulpturer som vem som helst kan titta på. Så att det är inte så hemligt eller exklusivt. Utan jag tycker snarare att, som Carl där, att det här är någonting som man gynnas av att dela och diskutera och sprida kunskaper om. Man sätter in det i sin kontext. Man kanske till och med gör läromedel om det här som delas ut fritt. Och det här gynnar då hela branschen som förs vidare framåt. Så det där argumentet med exklusivitet, det faller väldigt ofta. Och framförallt just därefter, eftersom att konstnären har redan fått betalt eller arkitekten har redan fått betalt. Och den står öppet så att vem som helst kan se den när som helst ändå.
Ja, just det. För det där med Vasaskeppet är ju ett intressant exempel just på olika länders sätt att tolka vad som är en allmän plats. Vissa länder tolkar det som att det är dit allmänheten har tillträde. I vissa fall är det utomhus, men i andra länder kan det vara även inomhus på vissa platser, till exempel Storbritannien. Hur fungerar den tillämpningen av olika lagar i EU? Att kan den harmoniseras så att den fungerar lika i alla länder, eller kommer det uppstå nya problem i tolkningen av det offentliga rummet?
Ja, alltså det skulle absolut gå att harmonisera det, och det var ju också det som egentligen var Wikimedias ingångsvärde när det här började diskuteras, att vi ville harmonisera panoramafriheten så att den skulle gälla i alla länder, så att man då fritt skulle kunna dela information om även belgiska och franska och grekiska och italienska byggnader och skulpturer och liknande. Sen så tog ju det hela en lite olycklig vändning när det här villkoret om icke-kommersiell kom in i diskussionen. Så kan man säga att då har vi tvingats att förhålla oss till det istället. Så att nu handlar det mer om att bekämpa det här hotet mot existerande panoramafrihet. Men utgångspunkten när vi startade det här, det var ju att vi ville ha en harmonisering som då skulle, jag menar, det ideala, det skulle ju naturligtvis vara om det mest fria regelverket, som jag tror är det man hittar i Storbritannien, om det gällde i hela Europa. Och det kan man ju även fortsättningsvis såklart se som ett långsiktigt mål, även om vi naturligtvis inte kommer att hamna där någon gång inom, så att säga, närmaste tiden.
Just det. Och sen finns det också i flera länder nu, Storbritannien har infört genom en ny terroristlagstiftning att det blir förbjudet att avbilda byggnader som tillhör staten, för att det på så sätt skulle bli lättare att kunna planera terrordåd. Allmänt känt är ju att den amerikanska regeringen har att allting de släpper är licensierat, men det är förbjudet att avbilda vissa byggnader av den anledningen. Hur kan den Riskerar det förbehållet att sprida sig till även andra länder inom unionen?
Ja, alltså det är klart att det finns den typen av regelverk som ligger helt utanför upphovsrättens område, men som kan få liknande effekter. Jag kan inte se just nu att det finns någon tydlig rörelse åt det hållet inom Europa som helhet, att till exempel Sverige skulle få någon sån lagstiftning eller att det är på väg att sprida sig inom EU. Men det är en typisk sån sak som man självklart måste ha ögonen på.
Just det. Ska vi prata lite om rapporten i sin helhet? Nu har vi varit inne mycket på panoramafriheten. Finns det någonting annat i Julia Redas rapport som är intressant och har betydelse för Wikimedia Commons?
Ja, det finns en annan punkt som vi har intresserat oss för, som kommit lite i skymundan nu på grund av den här panoramafrihetsfrågan, att den blivit så aktuell. Och den här andra punkten, det är ju den punkten som handlar om public sector information, alltså information som produceras av offentliga institutioner. Och där så skulle vi ju väldigt gärna se, som det som du just nämnde, i den amerikanska federala staten, att information som produceras av offentliga institutioner också blir fritt licensierade, allra helst naturligtvis att det blir en del av den allmänna domänen, men åtminstone att de licensieras med ett öppet licens som gör att man inte bara kan begära ut det med hjälp av offentlighetsprincipen, utan att man också sen kan utan några juridiska risker sprida det vidare, och att man framförallt från myndigheters sida då, att man ska kunna att man ska vara tvungen att inte bara dela med sig av informationen, utan att man också ska göra det i format som gör att man kan återanvända det. Alltså att man, om man har data, alltså tabeller med siffror och så vidare, så är det ju oerhört mycket mer värdefullt att ha det i ett format som gör att du kan skapa en webbapp och visa upp den här datan på olika sätt, än att du får den i en stor bunt med papper, vilket ju inte nödvändigtvis kan göra så mycket mer. Och där har ju då, säger då den här Julia Reda-rapporten, att man vill att Europa ska gå vidare och förbättra tillgängligheten av den här typen av data från offentliga institutioner. Det är väldigt vagt och det är inte på något sätt förpliktigande för EU-kommissionen att gå vidare på det, men det är ändå en svag men ändå ganska tydlig signal om att det är åt det hållet man ska gå.
Och detta väntas gå igenom som en del i sin helhet i omröstningen.
Ja, det förväntas gå igenom. I utskottet för rättsliga frågor så gjorde man en kompromiss, vilket också är anledningen till att det då är en skrivning som inte är så där extremt stark, men ändå åt rätt håll. Och då gjorde man den kompromissen och sen så gick det igenom med en väldigt bred majoritet. Så att det skulle vara förvånande om det inte gick igenom ganska smidigt. Så där kan vi förvänta oss en liten förflyttning åt rätt håll.
Just det. Det blir intressant att följa. Har vi någonting mer att säga om rapporten?
Alltså det finns ju oerhört mycket som ju är intressant i dessa, alltså frågor som har varit uppe, till exempel om länkning och huruvida det skulle vara några restriktioner på länkning. Det är ett hot som verkar vara avvärjt. Det finns väldigt mycket där som berör kulturinstitutioner och annat. Men jag skulle säga att panoramafriheten är nog ändå det som tydligt skiljer ut sig genom om man ser till var konfliktlinjerna ligger och vad som aktivt diskuteras.
Just det. Men det med länkning, skulle du kunna berätta lite om vad handlade det om att begränsa länkbarheten mellan olika sidor?
Ja, alltså bakgrunden är att det finns länder som Tyskland och Spanien där man är väldigt kritisk mot att Google News, att de då använder sig av citaträtten för att sammanställa nyheter från andra nyhetskällor. Man tycker att de då har utnyttjat det arbete som görs på redaktionerna på tidningarna till att tjäna pengar utan att själva bidra till det. Och då har man i båda de här länderna så införde man lagar som gick ut på att det skulle krävas en typ av licens för att länka till nyhetsartiklarna och att ha de lite längre citaten som man använder på Google News. Det här fick ju bara resultatet att Google då valde att ta bort hela sin nyhets Google News-sajt därför att det fanns inte så mycket pengar för dem att det var värt att ha den här tjänsten om man skulle gå igenom all den byråkratin det innebar. Men det, så att frågan är då, ska det vara fritt att länka till material eller ska det vara så att den som lägger upp material helt öppet på nätet då ska ha någon typ av inflytande över vem som får länka till det? Det är själva grundfrågan. Och det skulle man bara kunna tänka sig för Wikipedias räkning om man började med någon typ av tillståndsplikt för att länka till källor, vilket oreda det skulle bli. Det skulle ju vara totalt omöjligt att hantera. Lyckligtvis så är det ingenting som kommer att behöva hanteras som det ser ut.
Ja, just det. Och det skulle vara ersättning för varje bokreferens som görs från Wikipedia-artikel.
Ja, ersättning eller åtminstone tillstånd. Men även om det är gratis så skulle det bli totalt ohanterligt att begära tillstånd från alla de som det skulle krävas tillstånd ifrån.
Just det. Känner vi att vi har diskuterat det här, att vi ska gå på en avslutning?
Ja, Lennart, vill du säga något?
Ja, förlåt, nu ska vi se. Hör ni mig?
Hallå? Vi hör dig.
Ja, förlåt. Jo, det förekommer en del diskussioner om vad man ska göra på Wikipedia. Och som det ser ut nu så kommer det bli en av de sällsynta gångerna när Wikipedia faktiskt agerar, alltså hela Wikipedia agerar med hjälp av sådana informationsskyltar riktade till allmänheten och inte bara till andra wikipedianer eller internt på olika sätt. Vi har gjort det ett par gånger och det har alltid varit när Wikipedia har varit hotat på något sätt. Antingen till exempel den årliga insamlingskampanjen som gör att vi faktiskt monetärt kan leva vidare. Vi behöver de pengarna som samlas in och därför har vi den här insamlingen. Men det är också så att vissa lagförslag har gjort att vi har antingen släckt ner Wikipedia, alltså det går inte att komma åt några artiklar utan man kommer till en sida och där står det det här är orsaken till att Wikipedia är stängt. Och det här har man gjort både på hela engelskspråkiga Wikipedia och på mindre språkversioner så som den italienska gjorde det när det var ett liknande lagförslag på gång. Nu kommer det vara på svenskspråkiga Wikipedia och på en del andra så kommer det vara en del såna här aktioner inom citationstecken då, eller händelser. Den saken som diskuteras mest nu och som troligen är den som kommer att bli av, det är den som kommer att simulera hur det kommer att se ut om det här lagförslaget går igenom. Nämligen istället för bilderna så kommer det bara vara en censurerad bild. Och det står, det finns en text om varför den här bilden är censurerad. Också med en länk till den här uppmaningen då som vi har, att man ska höra av sig till EU-parlamentarikerna och berätta vad man tycker om det här förslaget. För det är också den delen som vi hoppas på, att fler ska höra av sig till parlamentarikerna och säga vad de tycker. Att det här är en fråga som finns hos allmänheten. Som, det är inte bara ett par wikipedianer som bekymrar sig för det här, utan det här är stora delar av de som använder Wikipedia tycker, när de får veta vad som händer, tycker att det här är en viktig fråga och hör av sig då till sina representanter i Bryssel.
Just det. Och den som gärna vill se hur det här budskapet kan komma att se ut kan ju i ren Wikipedia-anda gå in och titta på utformningen och diskussionerna kring dessa. För de har vi länkat till programanteckningarna.
Just det.
Härligt. Har vi något mer, Carl? Vill du säga någonting om kampanjen?
Ja, jag skulle väl bara vilja betona ytterligare en gång hur viktigt det är att man skickar ett e-mail till någon av parlamentarikerna där man, och det behöver absolut inte vara något långt sofistikerat mejl, utan bara ett kort litet mejl där man förklarar att vad det här kan få för konsekvenser och att det är viktigt, därför att de 20 svenskar som sitter nere i Europaparlamentet, det är väldigt upptagna personer. Det är ingen av dem som har panoramafrihet som sin huvudfråga, utan de har alla möjliga andra saker som de ägnar sig åt, och vill vi att de ska agera för att försvara panoramafriheten, ja, då krävs det verkligen att det är någon som drar dem lite i armen och förklarar att det här är viktigt och fäster deras uppmärksamhet vid det, därför att det är ingenting som sker av sig självt. Så att det är alla som har några minuter över och kan skicka ett mejl uppmanas verkligen att göra det, för det kan göra stor skillnad.
Och de EU-parlamentarikerna finns listade allihopa på Wikipedia:panoramafrihet längre ner. Så kan man, finns de vilka de är. Och där finns också länkar till deras sidor i EU, så att man kan hitta deras mejladress också.
Och vi länkar naturligtvis dit i poddens programanteckningar. Det är lätt för alla att hitta till den listan.
Och vi passa på att påminna hur man når programanteckningarna. Utifrån man söker på Google eller vanlig sökmotor, så får man söka på Wikipedia projekt podcast. Då kommer man in till programanteckningarna, och detta är avsnitt 19. Och de ligger listade längst nere. Mm.
Ja, och sen som vanligt så följer det med i RSS-flödet för podcasten också. Vi är som prenumererar på iTunes och på andra sådana tjänster. De får anteckningarna där också.
Ja.
Okej, tack så mycket allesamman. Mycket juridik blev det idag. Det var spännande. Det har vi inte haft så mycket så här i Wikipedia-podden tidigare.
Det finns många frågor att behandla när det gäller juridik och Wikipedia. Men det här är en bra början.
Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med här.
Tack så mycket för idag. Och på återhörande.
På återhörande.